Radio Play.
God fredag, Jakob Ökvist. Ny säsong av Freak Show, sommaren har kommit och gått.
Det känns som att du är ganska ordentligt uppehåll, har du inte det?
Ja, längre tydligen enligt uppgift än någon annan svensk podcast någonsin har haft.
Genom alla tider.
Ja, jag tror
det. Men jag har ju varit så här pizzabagare, busschaufför, lapplisor. Vad händer med Freakshow? Har ni helt lagt ner? Nej, nej, nej. Vi har sommarlov.
Och då medan någon lappade
någon
din...
lappabil, ja.
Så att hon slog och smekte lite...
Ja, alltså... men lite så här... det blev 900 kronor, men du, kul med Freakshow. Det var... JVL är han med fortfarande. Ja, men mycket sånt.
Ja, vad roligt. Jag tänkte lite på det nu när vi återkommer här för den nya säsongen. Att förra gången efter sommaruppehållet så kom vi tillbaka. Då hade jag laddat med stories. Jag kom direkt från ett kändisbröllop. Minns du det? Det var ju...
Ja! Det var helt otroligt.
Ja, det handlar ju om...
Har du varit med om så mycket grejer?
Ja, det hade Jocke Berg, sångaren i Kents urinblåsa. Den är ju massiv, berättade jag bland annat.
Ja, du nämnde något om att Katrin Zytomierska hade sexhånat dig och din fru.
Ja, det var så och nu då, efter det här sommaruppehållet så har jag har gjort ingenting.
Nej.
Fråga mig, Jakob, vad jag gjorde i sommar.
Ja, Messiah Hallberg, hur var sommaren?
Ja, ingenting har jag gjort. Jag har suttit i en solstol i 7 veckor. Så att jag varnar redan nu att det finns ingenting att hämta.
Det finns ingenting att gräva i.
Det är tomt.
Ja, vad tråkigt. Ett skafferi som inte, liksom, det gapar helt tomt.
Ja, en lite rolig grej har hänt mig. Jag har observerat en ny trend. Jag vet inte om det här är någonting man ska rekommendera. Det är, på Instagram nu så kommer det upp så här. Jag vet inte om du sett att det är som små TikTok-videos har ju då tagit sig in på Instagram också.
Såklart.
Och då, det kallas Reels, som är lite längre filmer med lite musik och sådär. Och då dyker det upp ett konto här högst upp som rekommenderas för mig, som heter Style You Away. Och det är då alltså ett konto som går ut på att kvinnor går kanske på biblioteket, eller går på bensinmacken, eller går på Ica. Och så efter ett tag så tänker man, det här var ju inte så intressant. Och sen plötsligt så bara drar de ner sina byxor och visar rumpan.
Jaha, oj, det har jag missat helt.
Ja.
Style you away.
Ja, du behöver inte anteckna, men det är bara en...
Ja, men det är ju spännande.
Ja, jag vet inte varför det rekommenderas för mig varje gång. De verkar väldigt övertygade om att det här kontot är något för dig.
Det här är farligt när du säger det. Var det inte någon morfar som hade ringt någon och sagt, du, jag är helt tokig på min dator, jag får bara upp förslag på olika porrsajter.
Ja.
Och någon sa, ja, det är för att du söker så mycket på just, alltså, det är algoritmerna.
Jag vet, det var även en Expressen-journalist, Lars Lindström heter han, va, som gick in på någon sån lite höger-Sverigevänlig sida och sa så här, det här är ju typiskt att det är ryskt sponsrat, när jag går in på er sida får jag bara annonser för ryska prostituerade. Tills någon på Twitter påpekade att det är nog, de anpassas de där annonserna efter vad du...
Aj. Ja, nej, det är inte bra. Men du får upp just kvinnor på bensinmackar som visar arslet.
Ja, precis. Det är en ny trend som jag har lagt märke till.
Ja, ja, men då har det hänt någonting i sommar.
Ja, nu drar vi igång det här.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll. Messiah listar små njutningar och andra små upplevelser som gör livet värt att leva.
Fan, gör
det. Du ser målet där framme. Det är ljud. Det är fem... Ja.
Det är 5 kilometer, men de här backarna får kilometern och känns mycket längre.
Du ser hur... Nej, men det är Lorens nya singel.
Jakob Ökvist ställer skåpet på en stuppklubb.
Oh! Världslag. Borås, Borås!
Det är mer...
Ja, visst är det roligare?
Och JVL hjälper ungdomar med självkänslan vid Vätterns norra strand.
Jag kan få ner mig vilepust i 46-47. Jag tror Björn Borg hade 46... Han vann Wimbledon första gången.
Glad fredag på er, Freakshow är tillbaka. Sätt er ner i soffan, pausa musiken på nattklubbarna. Det är Sveriges ledande nöjespodcast som äntligen har tagit av sig skygglapparna, parkerat sina fordon och dragit upp bromsarna på de små åkfordon som vi har tagit oss runt på hela sommaren. Ja, jag heter Messiah Hallberg. Hur mår du, Jakob Ökvist?
Nej, men det är bra. Nu ställer jag ifrån mig Bacardi Breezen. Nu lägger jag solbrillorna på hyllan och Hawaii-skjortan får hängas in till nästa sommar. Nu
bra.
Är det höst.
Bra. Det är fortfarande så här corona-grejer. Du och jag, Jakob, sitter ju inte i samma studio. Man hade lite hoppats att det här skulle vara över nu. Alltså, man jobbade ju fram till sommaren och tänkte att...
Då har vi testat det här.
Ja, sommaren känns som en brytpunkt och sen kommer man tillbaka och allt är som vanligt. Men så är det inte riktigt än.
Nej, inte riktigt än.
Och det innebär också att vi på Freakshow bara kan ha vissa gäster. Men som tur är så kan vi ha några av våra bästa gäster. Exempelvis John Villander Lambrell. Hör du mig?
Hej, hej. Jag hör dig. Ja. Kul att vara här igen. Trist att sommaren är över, men det kanske var lika bra.
Ja, vi sitter ju i samma studio.
Ja, det gör vi.
Så
att vi... Ja.
Alltså du hör jättebra kan man
ja,
säga.
Ja, jag hörde lite väl bra faktiskt. Det var lite väl. Ja. Ja. Kul att vara här.
Kul att ha dig här.
Jag tänkte prata om lycka, Jakob.
Wow, brett begrepp.
Verkligen. Jag läser högt. Jag är inte lycklig. Vem är det? Den förälskade, den nyblivna modern, den berusade. Fribrytarna dörren äntligen ger efter. Lottovinnaren i 5 minuter efter beskedet. Vem mer? Min lycka. Att äntligen hitta ett sätt att leva detta liv. Kanske lycka innan död. Ulf Lundell.
Ja, såklart.
Ja, ganska bra text. Som
jag bra fångat.
Ja, det är så ofta i livet och i samhället som man det där ordet lycka slängs runt som en tagline, som en slogan. Den här jakten på lyckan. Och det är ju, jag tycker det där fångar det ganska bra. Lottovinnaren i 5 minuter efter beskedet. Kanske,
vad sen då?
Ja, sen så slås man av vardagens
sen han bränt alla pengar.
Kranka blekhet.
Nej, han super väl ihjäl sig ofta, lottovinnare. Är det inte ofta de som hamnar... Ja, de skiljer sig, lämnar familj...
Efter bara 5 minuter?
Ja, så jävla snabbt kanske inte går. Nej. Men det är ofta... man blir ju inte gladare som svenska när en lottovinnare hamnar i den stenen.
Nej, det finns ingen tacksammare rubrik än att klicka på än den.
Nej, verkligen inte.
Men lycka har ju också varit på tapeten här alldeles nyligen. Sigge Eklund, författare, podcastmakare, han annonserade här i början av sommaren att han skulle släppa en bok som heter Livets små njutningar, somna med hund och 46 andra upplevelser som gör livet värt att leva. Det här annonserade han då i början av sommaren och redan då så antecknade jag det här. Jag tänkte att det här är någonting som jag kan ta med mig in i sommaren. Och sen nu så kom ju boken och så blev det väldigt rabalder kring recensioner och annat. Och jag hade inte riktigt räknat med det. Men nu, det här var min enda idé för det här första avsnittet. Så nu ja, så jag antecknat en massa grejer lite på det här temat då, under hela sommaren. Så jag kommer liksom försöka sammanfatta min sommar med små nedslag av insikter och kanske lyckosamma ögonblick som jag har upplevt under de här 3 månaderna.
Vad spännande, har du försökt hitta 46 andra saker som gör livet värt att leva?
Ja, jag kommer inte upp i 46, men jag har liksom antecknat små så här, vad har hänt i Sverige, vad har hänt i mitt liv, vad har fått mig att känna njutning och lycka under de här sommarmånaderna.
Ja, jättebra.
Men det har ju varit ganska mycket kring det där. Många har ju hävdat att den där boken, den har fått mycket kritik. Det är ganska känsligt det där när man, alltså det blir lätt lite banalt när man ska försöka fånga lyckan. Vi hade ju vår kollega Mårten Andersson. Han hade ju för 6 år sedan så hade han en liknande grej, en hashtag då som, ja det var inte bara han som höll på med det, men det var ganska populär. Det var hashtag 100 happy days, 100 lyckliga saker, alltså 100 små njutningar, 100 upplevelser.
Han var dubbelt så glad som Sigge Eklund.
Ja, precis. Men man märkte ganska snabbt att det är ganska svårt att hitta de här ögonblicken och att det är ganska snart... börjar ebba ut. Alltså,
devalveras ja, lite grann.
Till exempel så redan dag 40 så kände man att nu har Mårten slut på uppslag. Då hade han tagit...
Men inte hälften.
Ja, men det är inget konstigt. Fan, jag kom inte på 40 grejer, men jag menar, dag 40 då...
Nej, det är inte chans, men han gick ändå ut hårt.
Ja, då var det dag 40 så hade han tagit en stor bild på ett lastbils hjul. Och han skrev på engelska då, wheels...
Att han blev alltså lycklig över jul.
Alltså ja, det är en bra uppfinning.
Bilar, bussar, cyklar utan jul så skulle inte de vara samma sak.
Nej, det finns ju en poäng i det. Men jag vet inte om man blir lycklig av det.
Nej, men jag menar, tänk dig en buss utan jul. Det är ju meningslöst.
Ja, det är det ju verkligen.
Du hamnar ju ingenstans. Nej, du har bara ett rum som du sitter med massa främlingar och kommer ingen vart.
Kanske om man tycker jättemycket om att bara sitta i en buss.
Nej, där har Mårten helt rätt.
Men så Mårten Andersson kom bara upp i 40, men Sigge Eklund har kommit upp i 47 då.
Ja, precis. Vi kan ta några av Sigges. Vi kan få lite, det behövs ju nästan stämningsfull musik för att på något sätt understryka. Vi kan se om vi får lite.
Understryka lyckan?
Ja. Jag har inte läst Sigges bok, men Här är några exempel då. Sidan 27, cykla genom allé. Sidan 37, den första beröringen. Sidan 47, oso i hamnen.
Oso, alltså...
dricka oso.
Grekisk shot.
Nattlig flygplanskabin. Sidan 53, sovkupé. Sidan 33, läsa utomhus. Sidan 77, spaghetti vongole. Och sedan 93, åka skridskor.
Hade han fler spagettirätter?
Nej, det var bara en.
Men, det var bara en, ja, okay.
Nej, och jag menar verkligen inte hånare, men det blir ju, alltså, det kan ju lätt framstå, alltså, jag kan förstå kritik mot såna här böcker. Knausgård, kanske den mest hyllade författaren i vår generation, skrev ju 4 såna här böcker då, årstidsteman, alltså hans favoritgrejer med sommaren, favoritgrejer, och då var det också såna här ganska, vid en första anblick, banala grejer, alltså det var så där fånga en geting i en bur. Till exempel så skrev han lite av det.
Springa barfota i dagg.
Ja. Vadå, fånga en geting i en bur? Vad du...
Nej, jag vet inte om det var
psykopater som blir lycklig av det.
Ja, jag kanske inte det var med, men du förstår vad jag menar.
Fånga en fri geting och sätta han i...
Fånga in fria varelser och bura in dem.
Ja, det var...
Normen alltså.
Då tycker jag ju Sigges är mer rimliga.
Ja, det kanske inte var med, men ni förstår vad jag menar. Ja. Men i alla fall, många har då kritiserat den här boken och Sigge Eklund har liksom sprungit gatlopp efter recensionen. Han har gästat olika nyhetsstationer och gästat olika nyhetsprogram och liksom försökt besvara sina recensenter, sina kritiker. Vi kan lyssna lite hur det lät när han gästade SVT:s morgonstudion.
Jag läste bland annat Svenska Dagbladets recensent som skrev en skamlös handbok för because I'm worth it, människor. Hur ser du på den här kritiken?
Det är faktiskt otroligt fascinerande. För det är flera som har skrivit då att de faktiskt känner sig trampade på av boken. Alltså, för deras tolkning är då att jag är lycklig och så har jag genom den här berättat för världen att jag är lycklig och typ hur ska de bli lika lyckliga som jag? För det är så absurt då, för att man skriver ju inte en bok om lycka om man är lycklig. Alltså man arbetar ju i 2 år med en bok om lycka för att man söker lycka. Hade jag varit liksom superharmonisk så hade jag inte behövt skriva den här boken.
Då hade du inte letat.
Nej, precis. Det här är min kamp. Precis. Sen tycker jag att jag har blivit bättre på att hitta lycka i vardagen. Och det är de ögonblicken jag har skrivit ner här.
Man ska, det ser man inte nu, men man ska ha klart för sig att Sigge med sig då boken till studion och sitter och liksom fingrar på den likt en nallebjörn eller ett kramdjur. Alltså den är, jag kan ju förstå känslan, man vet ju själv hur naken man är när man har färdigställt någonting. Man har ställt ut någonting, man har ställt upp sin tavla för åskådan och så sitter folk och bara kan gå förbi. Vilken person som helst kan gå förbi och bara spotta på den och säga det där är inget. Och det är såklart en jäkligt svår sits att befinna sig i. Och den ingår ju i konstnärskapet, om man ska säga.
Men det är också lite typiskt en SVT-journalist att säga du har fått mycket skit, jag ska läsa upp lite vad folk har sagt.
Ja, det är ganska taskigt.
Jo.
Men jag ska prata om boken istället. Nej, jag ska berätta vad alla som tyckte illa om den säger.
Men många har ju då också hånat Sigge för det här och sagt att det här är ju... Dels ska du inte svara dina kritiker och sen är det då pretentiöst liksom. Det här är hela ansatsen är pretentiöst. Men jag kan tycka att just pretensionen, jag gillar ju det. Jag vet ju, vi har haft gäster här som har pratat om humor som bara pausunderhållning. Att inte, jag är ju en väldigt stor förespråkare av... det pretentiösa, pretensioner. Jag närmar ju mig min stand-up med samma allvar som Sigge Eklund närmar sig en spaghetti vongole. Alltså jag har ju en...
du tar det på allvar.
Ja, men verkligen.
Han älskar då verkligen spaghetti vongole.
Ja.
Alltså mer än alla andra.
Ja, annars hamnar vi inte i boken, tänker man.
Nej, men för jag ser ganska många andra människor som till synes i en första anblick ser ut att göra samma sak. Alltså musiker eller skribenter eller någonting. Men där har de inga pretensioner, de tar det inte på allvar. Det är Wallmans salonger, så det är bara tom paketering. I en första anblick så ser det ut som de gör exakt samma sak. Men det är artister, författare, tv-makare som om man bara skrapar på ytan så finns det inget mål och ingen mening. Det är bara luft, det är bara fluff. Och i mitt tycke så är all konst då som är värd någonting har liksom den här inneboende pretensionen. Det pretentiösa är konsten och konsten är pretensionen. Så jag tycker inte att det här är något problem att Sigge sitter och fingrar på sin bok och är upprörd. Det här är liksom ett sårat lejon vi ser i studion som är ute på jakt efter de som sårade honom. Vilket jag kan då sympatisera något oerhört med. Mm. Men jag kan förstå att det är väldigt lätt att håna också. Speciellt för folk som aldrig har skapat något. Alltså det finns ju två klasser i samhället kan man säga. Den skapande klassen och så den icke-skapande klassen. Och den icke-skapande klassen hånar då gärna all form av pretension. För de går ofta genom livet utan pretensioner. Alltså en kille som jobbar på bank har aldrig några pretensioner.
Nej, jag träffade en gång när jag var på en parmiddag med min förra tjej. Så träffade jag då hennes kompis kille för första gången. Och den första frågan han ställde till mig var: John, skapar du?
Oj. Det där är min typ av kille.
Så honom skulle du gilla då?
Verkligen, ja, vad skapade han?
Ja, teckningar eller någonting.
Ja, det låter som min typ av
konstnär.
Ja, han var liksom all konstnär tror jag han var. Han skapade i alla fall.
Ja, vad luddigt.
Så absolut, det är ju patetiskt att ge sig på recensenter som har skrivit ner den. Det är oerhört patetiskt. Men jag förstår det, jag tycker om det, jag älskar det här nakna i det. Det finns något väldigt sårbart i vuxna män som blir till barn.
Jag är på helt på Sigges sida här.
Så här låter det i Sigges podcast när han recenserar recensenten.
Som den här Johannes Klenell som recenserade min bok i vänstertidningen Arbetet. Mm. Och jag tänkte då, eftersom Klenell ju inte har recenserat boken egentligen utan mig, så tänkte jag göra något lite okonventionellt. Mm. Jag tänkte, för det är ju, man ser ju sällan det är ju en oskriven lag va? Att författare kan inte recensera recensenter.
Mm. Det går ju på en tunn lina får man säga.
Jag vet, men eftersom han har recenserat mig, inte boken, så skulle jag vilja recensera Klenell. Det här Klenells bidrag till den här planeten sedan han föddes. Jag ger den 2 av 5.
Oj. Du ska recensera Klenells liksom,
existens.
Och den ger du 2.
Ja.
2 bara.
Nej, men han är sällsynt vidrig. Klenell kan vara Sveriges mättaste man. Alltså hela han är som en oförlöst rap. Jag har ju tänkt på det i 10 år snart. Alltså varje gång som jag sett honom stapla fram på bokmässan med svarta rödvinsläppar och gräddsås i skägget, så jag tänkt, varför har han det små förvirrade leendet på läpparna? Det är inte...
Han tar ju heder och ära av en recensent.
Ja, men man är ju öppet mål här. Alltså, man har ju gjort sig själv till åtlöje, men man är så sårad att man måste slå tillbaka. Jag tycker mycket om det här.
Ja, verkligen. Jättehärligt. Och öppnar nya möjligheter för content.
Ja, och sen tycker jag inte att... såklart att... Sigge ser fiender i alla recensenter, så kanske det inte är, men det kan ju finnas en poäng i det han har, att vissa vänsterskribenter i viss mån recenserar hans person och inte hans verk eller text. Alltså det finns ju ingenting som gör så ont i en kulturpersons kropp som att inte vara relevant, och att då recensera andras böcker är ju givetvis ett jobb, det är en funktion, men man är ju såklart hellre då den som står i strålkastarljuset på scen än den som står på den nedsläckta läktaren med anteckningsblocket. Så att då att Sigge har gått någon slags podcast-genväg till relevans och pengar, såklart att det kan sticka i ögonen på en viss typ av kulturskribenter.
Just det, och den klassiska frågan då, går det att skilja konstnären från dess verk? Då?
Ja, går det att skilja verket från podcast? Man glömmer ju lätt att både Sigge och Alex är väldigt skickliga skribenter. Nu har jag inte läst den här Sigges pastabok, men jag har läst jag har precis läst klart
spaghetti, alternativ rubrik spaghetti von Gole och 46 andra ja, men, italienska rätter.
Men jag har inte läst den. Nej. Den är säkert jättebra, men jag har precis läst klart Alex Schulmans nya bok Överlevarna, och den var otroligt bra. Det var ju verkligen ett språk som flödade. Det är ju det absolut svåraste att få till, språket flödade fram över sidorna, det liksom blödde ut på sidorna, och jag tror inte den finns tillgänglig att läsa för vanligt folk ändå. Men jag har läst den redan nu. Jag tror faktiskt det är ett ganska bra tag kvar till den finns tillgänglig för populasen.
Stor sak av att du är först här.
Ja, precis. Nej.
Men och du kan skilja på konstnären och verket.
Jag vet inte vad jag kan. Men jag har i alla fall skrivit ner, det var det jag tänkte komma fram till. Några nedslag här i sommaren. Några insikter, några lyckoögonblick som jag har haft. Okej?
Okay? Spännande. Ja. Kör!
21 juni. Jag kanske ska jag också ha lite sån här musik, jag vet inte. 24,
ja, det kanske är smart.
Vi provar.
Stämning.
21 juni. Att komma till insikten att pengar inte egentligen betyder någonting alls.
Ja, lite platt.
Vad säger du?
Platt.
Ja.
Pengar är inte allt, menar du?
Nej,
det är det du...
nej, precis. Nej. Jag läste en artikel då 21 juni om en av Sveriges mest populära influencers, Molly Rustas. Jag vet inte om ni är bekanta med Molly Rustas, men hon är en av de absolut mest framgångsrika Rustas i världen just nu. Hon är tillsammans med en kanadensisk pojkvän, Ross. Och han är...
Ross Rustas.
Det är ett namn man lägger på minnet.
Ja, verkligen. Ja, svår att uttala. Ja. Ruff, ruff, ruff. Ja. När man är full. Ja.
Ja. Han är grundare för techföretaget. Alla som är grundare för techföretag vet man ju badar i BNSOS. Det är ju... finns pengar. Ja.
De bor i praktarslen någonstans.
Det kan... Det är... Jag känner inte Ross Rustas.
Nej, jag vet inte. Jag känner... men vi misstänker.
Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas det. De bor i en lägenhet som de köpte på Östermalm för 24 miljoner kronor. Vi kan lyssna lite här. Vad trodde Molly själv när hon växte upp? Såg hon det här framför sig? Hon är ganska ung. Det är ganska få förunnat ändå att bo så fint mitt i centrala Stockholm.
Molly, om någon hade sagt det för 10 år sedan, att när du liksom började blogga, att det här var hur livet skulle vara 10 år senare. Mm. Vad hade du sagt då?
Alltså jag är ju väldigt envis som person, så jag visste någonstans att till Stockholm skulle jag ta mig och att jag skulle ha min egen lägenhet.
Ja, och det har hon fått. Oh. Hon har fått sin egen lägenhet. Det är fantastiskt. Det hon säger då i intervjun här, det är att hon, intervjuaren säger, du gillar inte att prata pengar. Hon säger, nej, jag tycker pengar säger så himla lite om en människa. Jag är så ointresserad av pengar som man bara kan bli. I min familj har vi aldrig pratat om pengar som att det är viktigt. Jag tycker att alla människor är lika mycket viktiga oavsett ekonomi. Ja, och det är ju ganska fint, alltså, ja, det är... hon bryr sig inte om pengar. En sak som bara slår mig snabbt, det är att alla människor som säger så här, det är väldigt sällan de bor på gatan. Så, alltså,
nej, det är sant.
Det är ofta, jag träffade ett par som vi känner lite ytligt i somras, och de hade precis kommit hem. De hade haft ett år här. Jag frågade hur, vilken tuff vår. De sa så här, vi har faktiskt inte riktigt märkt av det, för vi var på en sån här gated community i Spanien där vi bor även där. Och ja, där fick de tydligen röra sig fritt och innan. Och så sa de, det är så annorlunda mot i Sverige. De fångar verkligen dagen där nere. De sätter hälsan först. Inte jobb och sånt först, utan hälsan först.
Ah, just det, inte jobba hela livet. Nej. Många, det är ju det här att man ångrar sig i slutet på livet. Exakt. Att man har jobbat bort året.
Ja, de hade kommit på det, att det är bättre att liksom fånga dagen och kanske ligga vid poolen.
Ja, just det.
Alltså, och det är återigen, då är pengar inte det viktiga.
Nej, men nej.
Nej.
Ofta kommer det här från folk med pengar. Det är...
Inga fattiglappar som säger så, nej.
Nej. Det är inga influencers som någonsin dejtar en fattig... Jag skulle vilja ha, vilken är Sveriges första stora influencer som bara dejtar en fattiglapp?
Gud vad spännande.
Ja, en hobo.
Ja.
Alltså en snygg, stilig, stark, kvinnlig influencer som bara, här är min pojkvän, Jobo. Kanske han heter.
Hans namn ska rimma på hobo.
Ja, Blondin Bella.
Bella har ju bytt tjej, eller bytt partner, men det är inte, hon gick inte heller nedåt i ekonomisk grad.
Nej, fast kanske lite ändå. Hon är väl det närmaste vi har kommit. Ja, Molly Rustas avslutar i alla fall intervjun här med att prata mycket om att hon inte, ja, hon vill inte prata pengar och så vidare. Intervjuan säger, ni trivs ju väldigt bra här i er lägenhet på Östermalm, men ni har börjat prata nu om att flytta till hus istället. Svarar Molly, vi båda uppvuxna i hus, spontan som Russ är. Han är så himla spontan, det har jag fått med mig, Russ. Han sa, ska vi inte börja kolla på hus då? Och dagen därpå gjorde de det. Ja, vi får se var det landar. I framtiden lutar åt att vi bor i Marbella under vinterhalvåret. Och så pendlar de mellan Marbella och lägenheten i Stockholm. Men hon är så ointresserad av pengar som hon bara kan bli. Och det är
bra. Också lättare att vara spontan när man har pengar.
Det är mycket möjligt. Ja, ja. Vi går vidare. 23 juni.
2 dagar senare.
Att knata ner till bryggan och hämta upp morgontidningen. Att hämta upp dagens DN och sen läsa den i solskenet. Ja, det tycker jag om. Ja. 25 juni.
Vad dagen efter?
2 dagar senare. Att samtalet är den främsta bryggan mellan två främmande människor. Ja. Det är då att jag lyssnade på en podcast som släpptes då med Alexander Bard och Navid Modiri. Navid har en podcast som heter Hur kan vi? Och Alexander Bard gillar att prata. Och ja. Då förenades de i slutet av juni. Och det var ett jävla härligt samtal. Om man med samtal menar att en person pratar oavbrutet om sig själv i 2 timmar. Medan den andra möjligtvis har lite av en erektion.
En erektion?
Det vet vi ingenting om.
Nej, men jag misstänkte...
Vadå, att Navid har erektionen?
Navid älskar ju samtalet.
Ja, just det. Han vill hela tiden, alltså, hur kan vi prata vidare och sådär.
Ja, och det finns ingenting som pratar så mycket som Alexander Bard. Man kan veva upp honom i rumpan och så pratar han obryt. Och han är ju, jag ska säga det, att Alexander Bard
är verbal, va?
Otroligt verbal. Och det är ingen i Sverige som kan hålla ens uppmärksamhet så mycket som Bard.
Nej, väldigt karismatisk.
Väldigt
bra karismatisk. Svung.
Ja, och han har, det är nästan som att det finns någonting i det svenska språket som egentligen motverkar det här naturliga flödet. Men Bard har nästan på ett amerikanskt sätt lyckats ta sig igenom de barriärerna och kan sitta i två timmar och man lyssnar extremt noggrant hela tiden.
Ja, verkligen. Nej, han är otroligt bra på att prata.
Vi kan lyssna lite. Jag har klippt ut här lite grejer när Alexander Bard pratar om grejer som intresserar Alexander Bard.
Men snälla du, jag sitter idag som första manliga gäst på en internationell webcast med tech-tjejer. Vem vill nog lyssna på Alexander Bard? Alla etablerade intellektuella svarta i USA håller med mig, rungande håller med mig i den här frågan. Och då kan jag lika gärna skriva en bok i filosofi, eftersom jag är begåvad på det. Jag har skrivit 5 böcker innan, varsågod och läs, om det blir smart. Jag får alltid invandrare med mig, jag får alltid arbetarklassen med mig, jag får de kloka äldre kvinnorna med mig, jag får definitivt de kloka äldre männen med mig. Äldre kvinnor älskade mig för det. Och då kan du läsa till exempel min och Viktor Wibloms text när prinsessan blev tyrannen.
Yeah.
Och då läser man den texten och så kan man sätta sig in i texten. Det är 20 000 tecken, det är ett halvt bokkapitel. Men ska du få ett uttömt ämne av vad som är fel i vårt samhälle idag, så finns allting med i den texten. Om du sen vill veta hur sjukt vårt samhälle är historiskt, då sätter du ner och läser Digital libido av Alexander Bard och Jan Söderqvist. Och de studenterna som gör det kommer i de smarta hjärnorna som är nästa generation professorer. Nätverk med äldre kvinnor i näringslivet ringde omgår och sa att vi vill ha Bard. Den enda man som förstår oss.
Ja. Jag tycker bara det är...
Ja, vad skönt.
Ja, det är spellbinding.
Ja.
Och lyssna på honom. Han är oerhört... otroligt.
Ja, han har väldigt driv i språket. Det kan ni gå in och lyssna på. Det är en väldigt intressant podcast. Sen kan jag ifrågasätta ibland det här som Navid Modiri förespråkar. Att samtalet får folk att förändra åsikter. Jag är av motsatt... åsikt, att jag har aldrig någonsin ändrat åsikt om någonting. Eller 3 gånger har jag ändrat åsikt i hela mitt liv.
Okay.
Ja. Där jag då hade en fast övertygelse och sen så ändrade jag åsikt.
På grund av samtalet? Nej.
Ja, det skulle kunna vara samtalet. Det här var innan Modiris tid. Men det var ju, ja. Första gången jag ändrade åsikt, det var kring Öresundsbron. Jag var stark motståndare till att jag skulle bygga.
Vad fan, när var det här? Det var slutet på 90-talet.
Ja, det var i mitten av 90-talet någon gång. Och jag vet att min pappa sa att det kommer bara in massa droger och skit. Så jag var väldigt tidigt...
Var lite dansk rasist.
Ja, jag vet inte, men jag var övertygad om att... Och nu kan jag tycka att...
Du måste ha varit Sveriges yngsta bromotståndare.
Ja, verkligen.
Ingen som ens snuddade vid tanken på att ha en åsikt.
En medlem.
Ja, men jag var tidig där med mitt plakat. Men nu tycker jag, vad fan, det var ju konstigt.
Ja, det vände.
Ja, det vände, så där ändrade jag åsikt. Andra gången, jag var övertygad om O.J. Simpsons oskuld.
Oj,
oskuld, ja, okay.
Ja, när hans friande dom kom så sa jag, ja! Jag var den enda i skolan då, 10-11 år gammal, som tyckte att det här var... Det var bra att han friades.
Du har ju ett svajande track record på vilka som är skyldiga till mord och inte. Du har ju pekat ut fel Palmemördare många gånger,
ja,
till exempel.
Okej. Men i alla fall. Men sen har ju då samtalet i och för sig lett mig fram till att jag misstänker att O.J. Simpson ändå gjorde det.
Ja, det är väl ändå en rimlig slutsats.
Ja.
Han säger det själv till och med.
Ja, så att det tyder ju på...
Ja. Han släppte en bok som...
If I did it, if stod pyttelitet
då.
Ja.
Men fint att du kan ändra åsikt.
Ja, och så sista gången nu, det var faktiskt bara förra veckan som jag ändrade åsikt. Jag har ju länge sagt att jag hatar all form av vegansk köttfärs. Men då hittade jag någon Anamma Mamma färs, eller vad den hette.
Anamma.
Ja, formbar färs. Och så gjorde jag en lasagne på den och den var riktigt smarrig. Så att, men förutom de gångerna så tror jag inte på samtalet. Jag tror att man bara kommer in med en åsikt, man går ut med en åsikt och that's it. Okej, vi går vidare. Nu är vi framme vid 6 juli.
Oj.
Att en solig dag sitta på verandan och så går man in i köket, hämtar en tonic som legat i frysen. Du tar ut den precis innan den nått fryspunkten. Så tar du fram en flaska Hendrix gin. Du trycker fram 3 stora isbitar, iskuber snarare. Så häller du över allting och så hör du hur isbitarna, iskuberna krackelerar när man häller ginen över. Och så ser man hur de nymalda pepparkornen virvlar runt i det frostade glaset likt Östlöv i en ödslig park. Ja, det var jäkla. Ja, det var jäkla härligt. Ja.
Alltså du söp helt
enkelt. Ja, men det tycker jag ja, det är ändå kan vara lycka för mig och många människor utan jobb.
ja, visst. Ja,
okej, vi går vidare. 10 juli. Det är väldigt viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Då är det Thomas Brolin, den före detta fotbollsspelaren, som istället för att ta en skärmdump av sin frus inlägg på Instagram lägger fram sin frus telefon och tar en bild på hela telefonen med, det är väldigt meta. Alltså han tar en telefon, går in, tar fram sin frus Instagram story och tar en bild med sin telefon på bilden och hela telefonen. Alltså ingen som har sagt till Thomas Brolin att man enkelt kan trycka på två knappar och ta en skärmdump.
Ja, det här är hans sätt att dela då sin frus bild.
Ja, ja det är...
Någon form av retweet.
Ja.
Men är det här, blir du lycklig av att inse det?
Att inse att det är viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen så att man inte blir Thomas Brolin.
Nej, det vill man nog aldrig bli. Kanske 94, men inte, inget år efter det.
Okej, vi går vidare lite till här. Nu är vi framme vid... 31 juli. Det är dags att springa. Du ska träna. Du vet att det är dags att anstränga sig. Du har tränat och värmt.
Vad är det här? Men gud vad
upp. Du har värmt upp.
Och stäng av det här ljudet.
Det är träning. Jag har hittat ljud för...
Det här är inte träning.
Ja, jag sökte på...
Nej men gud. Det här
Ron
men...
Jeremy.
Nej.
Ja.
Nej. Du kanske har bråkat med din partner. Det brukar göra dig oövervinnlig. Du springer extra fort när du känner ilskan i kroppen. Det
är...
Det är fortfarande varmt.
Nej.
Du...
Vad fan är det här?
Du ser målet där framme. Det är ljud. Det är 5 kilometer. Men de här backarna får kilometerna känns mycket längre. Du ser hur...
Nej, men det är Lorens nya singel där.
Du ser huset där borta. Grinden. Den grindstolpe som du utsett till mållinje. Du börjar närma dig. Du tittar ner på din runkeeper. Du ser att du har en rekordtid på gång. Lite till. Lite till. Dina fötter värker. Ditt huvud dunkar. Men du börjar närma dig målet. Snart är du i mål. Varför reagerar ni så konstigt?
Jag tycker han löpan där du hade hittat.
Vadå löpan? Jag sökte, så här låter man, men
jag,
man
jag hittade ljudeffekter för allt. Jag sökte på man plus pleasure.
Pleasure? Det var ju träning. Jaha. Ja, det var väldigt obehagligt.
Många njuter ju av träning. Du menar att det här inte var...
Ja, för det här, så här låter man inte när man tränar. Alltså man kanske låter så här. Nej, jag ska inte försöka.
Okej. Jag försöker hitta ljudeffekter för allt då.
Bra.
Okej. Lördag 29 augusti skapar glädje.
Det är viktigt.
Uh-huh. Ja, skapar glädje.
Att skapa, ja.
Vad gör egentligen svenska artister under pandemin? Hur påverkar det deras sinnelag? Hur kan de egentligen verka i en tid när ingenting händer? Ja, det var alltså då Danny Saucedo som gästade Nyhetsmorgon. Och Danny Saucedo är kanske min svenska favoritartist. Det finns ingen som levererar likt Danny Saucedo. Han är, men Jakob, är du inte lite nyfiken på vad han gör då under denna pandemi?
Ja, men man vet vad gör Karn?
Nej, vi lyssnar.
Jag ställer mig massa olika frågor hela tiden. Men vad gör vi här? Varför är saker som de är liksom... varför ter sig universum på det sätt som det gör? Det matematiska runt omkring oss och det biologiska. Jag tycker det är skitspännande. Kropp, själ, sinne och försöka förstå sig själv på ett ballt sätt då.
Han sitter hemma och funderar.
Jäklar.
Ja. Det får oss andra...
Oerhört djupt.
Ja, det får oss andra att verka nästan lite grunda.
Ja, lite platta. Ja. Platta och lite korkade också.
Ja, men vad säger då Danny? Är svenska folket egentligen redo för den här typen? Är hans fans redo för den här typen av djupsinniga funderingar?
Men hur öppen tycker du samtiden är för den här typen av reflektioner? Vad är meningen med livet? Vad gör? Ska vi leva?
Nej, jag tycker inte det. Jag möter väldigt många reaktioner där folk är så här, nej men gud, jag orkar inte höra på det. Jag orkar inte tänka. Det är för mycket.
Det är för mycket, Danny. Lugna ner dig.
Det är för djupt.
Ja, det blir för djupt liksom.
Just det, ja.
Men Danny, låt inte det här stå i vägen för hans tankar. Det är svårt. Alltså, vill man verkligen gå fram till en kärnfysiker och säga sluta kärnfysisera?
Nej, men
säkert.
Nej, men man kanske, om kärnfysiken tidigare har varit alltså popidol, så kanske man säger det. Alltså gå tillbaka till det enkla, alltså ja. Shake That Ass-singen, ja. Ja. Gillade jag.
Ja, men det kan inte Danny göra tyvärr. Han måste fortsätta tänka.
Nej, men jag har mycket tid och det går åt det här. Jag gör inte så mycket annat utan att sitta och läsa om kvantfysik och försöka förstå mig på det på ett sätt och implementera det i mitt liv och förstå att okej. Okay. Alltid små vibrationer, alltid små paket av vibrationer. Och det bygger upp oss. Jag har ett mål som heter Danny Saucedo.
Han ett mål som heter Danny Saucedo.
Man har implementerat.
Ja. 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 Så det är bara otroligt ändå som en inspiration, tänker jag, att svenska artister inte ligger på latsidan när det är en pandemi och de inte skapar någonting, utan de sitter hemma och funderar över alltings ursprung. Och...
Ja, men det han verkligen, och Erik Saade, han var ju på någon så här Ibiza-semester med lite influencers. Det här är ju motsatsen till det. Liksom.
Ja, men de har ju verkligen, länge så blandar man ihop de där två, men nu, vem är Danny, vem är Erik Saade? Danny är han som har kommit på livets mening. Ja.
Det har du kommit fram till då. Vad är meningen med livet, Danny? Du sa att jag fick ställa den frågan.
Just det. Gör det du tycker om. Ja. Du är här för att uppleva saker. Hur smakar choklad, hur smakar pasta, hur känns det att krama någon, hur känns det att lyssna på musik, liksom det är meningen med livet.
Men pastan där igen, ja. Vad är det pasta med, ja, hela tiden?
Ja, jag tror att vi hittat en röd tråd här.
Det är pasta som är lycka och mening med livet.
Ja, verkligen. Nej, men jag tycker det är ganska starkt ändå. Det skulle också kunna vara tecken där på att svenska artist, alltså vi måste bryta den här lockdownen nu. Svenska artister måste få gå ut och möta folk, för att annars de håller på att bli galna. För alltså, jag vet inte, Danny Saucedo ute på någon slags meningen med livet turné. Han var i Helenius hörna, han var i Nyhetsmorgon. Visst, han kanske kör någon låt då, men det är egentligen bara en ursäkt för att få komma och berätta om...
Prata kvantfysik.
Ja, svenska artister mår inte bra. Jag tänker vi måste sätta stopp nu, annars kommer det bli sådär, du vet, en talkshow. Och så bara, här för att prata om svarta hål, Hasse Kvinnaböske Andersson.
Ja, det blir spännande, Dannys nya krogshow då, om ja. Kvantfysik.
Ja, verkligen. Här för att diskutera livets egentliga uppkomst. Han den fula, Imando Diao. Man det... Här för att diskutera feminism, Sara Larsson. Ni har ju själv, det skulle spåra ur helt. Det skulle inte... Ja, det går inte alls. Alltså.
Nej,
det blir liksom... Risken är att man landar i någonting ganska apart och lite konstigt.
Det är ett mål som heter Danny Saucedo.
Ja, han är ett mål då.
De heter Danny Saucedo.
Heter Danny Saucedo.
Ja,
precis. Ja, vibrationer.
Ja. Ja. Nu är vi framme vid... den sista augusti 2020. Det här är mitt sista inlägg i den här resan längs lyckans stig.
Det går i mål.
Det går i mål, ja. Ja, det här är bara några dagar sedan som jag antecknar ner det här. Det är den sista augusti 2020 och jag kom till insikten att det finns någonting i det där att sitta i en bil bredvid sin dotter, sin lilla bebis som nu inte finns där längre. Eller hon är ju där bredvid dig, men du har tappat bort henne någonstans längs vägen. Du tystnar, du tittar på henne, du kisar, du anstränger dig. Men det slår dig nu att du inte längre vet vem du tittar på. Den där lilla som du har tittat i ögonen i snart 13 år är inte där längre. Den här personen som sitter bredvid dig är någon annan, det är en främling. Så sträcker du dig fram och rör vid henne. Du lägger din hand på hennes axel för att du behöver... känna på personen. Du behöver se om den fysiska beröringen på något sätt kan föra henne tillbaks till dig. Men det går inte. Hon tittar på dig och du ser att hon börjar undra vad som pågår. Hennes brådmogna blick avslöjar dig. Hon ser att du inte längre sitter på alla svaren. Du startar bilen igen. Ni rullar ut från parkeringsfickan där ni stått. Du sätter på något du har på mobilen, en podcast. Pratet från programmet är det enda som hörs i bilen, det och det svagt dova brummandet från vägen. Då plötsligt sägs det något roligt ur högtalarna, en rolig anekdot, och så skrattar du till och så hör du att det samtidigt skrattas bredvid dig. På exakt samma ställe, ni skrattar samtidigt åt samma sak. Och då inser du att din lilla bebis verkligen har vuxit upp. Hon kan relatera till samma värld som du lever i. Hon kan relatera till din värld. Och ni befinner er kanske för första gången i den tillsammans. Och du förstår att trots hennes utseende numera är annorlunda och att det har förändrats, så är ni fortfarande sammanbundna. Ni är fortfarande förenade. Ni är ett. Oavsett vad som händer så finns det någonting där. Något grundläggande som binder er samman. Ni skrattar gemensamt. tillsammans åt historien som strömmar ut ur bilhögtalarna. Hon säger med sin lätt nasala tonårsröst: "Det där var roligt. Vad är det för något vi lyssnar på?" Du tar hennes hand, du tittar snabbt på henne. Du känner kärleken pulsera i ditt bröst. Du ser ut från Lidingöbron, du uppfattar ljusen där utanför. Så tittar jag på henne och så säger jag: "Det där är mitt favoritavsnitt av podcasten Freak Show." När jag berättar om ett bröllop i Rumänien.
Ja, det är klart att det var så.
Vackert.
Ja, fint. Det är hjärtvärmande. Härligt.
Vilka insikter du har kommit till i sommar.
Ja, verkligen. Vilken sommar. Det kanske är bra att vara hemma och sitta och bara tänka.
Ja, försök toppa de här insikterna, ni.
När kommer boken?
Jakob Öqvist, vad har du haft för dig?
Jag har följt på nära håll ett bråk i sommar. Jag vet inte om det har hängt med det här. Det är en ståuppklubb i Stockholm som heter Big Ben Comedy Club. Men Sai, du kan förklara vad det här är för något.
Big Ben Comedy Club är väl egentligen den ståuppklubb där alla komiker, när de börjar ta sina första stapplande steg, så ber de sig ut på den där scenen. Det är en plats där erfarna komiker som Schyffert och Bettner kan stå. Men de delar då scen med folk som står där för första gången och är urusla. Och så är det liksom underförstått att här kan du gå och få höra allt möjligt från himmel till jord.
Typ så. Jag tänker det är få branscher där den sammanblandningen av människor på sin absoluta topp av karriären och en kille som testar att köra stand-up första gången i livet. Alltså du ser inte Oasis med någon trubadur från en... Alltså förstår du vad jag menar?
Nej, visst.
Det är helt otroligt.
Det är som att landslaget spelar och så sätter man in någon från AIK.
Vast!
Ja.
Nej, men, visst är det lite... Men det är väldigt så här... Man har ju också ryktas om att om man går på några så här klubbar i New York så kan ibland så här Chris Rock komma ner och testa lite nytt eller...
Absolut, det är väl en av... jag kommer ihåg att jag såg något klipp precis innan jag började med stand-up. Jag tror att det var Bettner då som gick ner. Det var Björn Gustafsson tror jag som dök upp på Big Ben då, när han stod på toppen av sin karriär får man väl säga. Strax efter Melodifestivalen 2008 eller vad det var. Och så dök han ner där i den där källan. Och det var så jävla ruffigt och härligt. Och att man fick... Det blir nästan... Att få se ett stort namn på en sån där liten scen, det är ju ståuppens... stora USP, alltså att det finns den där närheten och att det där oväntade kan ske inom den genren, tycker jag.
Ja, det är härligt. Men nu fick ju då i somras jag vet inte om det till och med slutade i en polisanmälan, men det var alltså publik som var på plats, för det här är ju en gratis klubb, så det kommer ju dit folk som kanske bara ska äta en gräddstuvad pytt och ta tre öl, och så råkar det stå någon jävel och dra skämt om vad den har funderat på i somras liksom. Det är ju som det är. Vad fan, vad ska vi göra liksom?
Nej.
Några Brunn och Rå, de här, där betalar folk för att gå och se stand-up. Här är folk som vill spela Jack Vegas och så får de liksom könsvitsar på köpet. Det är ju deppigt. Men, och då var det någon lite känslig familj som har varit där och sagt att fy satan, vilken fördomsfull konferensier den här kvällen har. Det var någon konferensier då på en ståuppklubb, är ju den som ska liksom kanske då kratta manegen för de övriga. Prata lite med publiken, se om man kan hitta en gemensam nämnare. Har vi något gäng från Norrland? Jo, så är det kanske någon som skriker att de är från Norrland. Då kan det vara svårt för konferensieren att göra liksom, jaha, ska han då redogöra på ett liksom fördomsfritt sätt om norrlänningar? Det händer väldigt sällan. Det kan ju du också intyga med sig, att konferensieren använder kanske trubbiga verktyg när man sonderar publiken.
Ja, man leker ju, man kan ju ibland förbanna sig själv för att man gör det, men det är lite nödvändigt ont. Det blir ju en enkel, alltså, jaha, ni är snickare, vad kul att ni kunde komma i tid till showen startat, alltså, whatever. Ni har säkert dålig kvinnosyn och luktar illa bakom pungen, alltså den typen av fördomar.
Och det här kommer du på bara just nu, det är otroligt.
Ja, men exakt, ja. Messiah kom ju på vad han liksom fick upp i huvudet, snickare, och det första han tänker på är att de luktar illa bakom pungen.
Ja,
men det kan ju inte du styra över. Det är ju dina liksom vägar in i din hjärna som du har trampat upp genom livets gång. Och yes. Var din pappa har stått och skrikit upp snickare. Fy fan vad de luktar illa bakom pungen, de där äckeln.
Hur han alltså, nu visste det, ja.
Ja, det, bara det är ju mörkt. Nej, men och så frågar du några, hej, var är ni ifrån? Är vi ifrån Rinkeby? Och då börjar din hjärna jobba. Rinkeby, ska vi se. Mm. Och då, det är svårt liksom som för en konferensier. Man fångar saker och ting liksom på volley där. Men det var en konferensier nu i somras som hade liksom jobbat på Big Ben. Några i publiken hade tagit väldigt illa vid sig. Och jag tror att jag tror det blev en polisanmälan, att de liksom ville att man skulle stänga ner den här verksamheten. Vi får inte ha den här typen av plump, fördomsfull underhållning där människor sitter och äter. Det är liksom inte rimligt.
Nej, jag vet. Jag försökte hänga med lite grann i diverse internettrådar om det här. Ja.
Jag hängde inte med riktigt, men jag skulle bara försöka här i Freakshow idag bara visa en gång för alla hur tråkigt det skulle bli om konferensierer på olika ståuppklubbar runt om i landet måste liksom vara precisa och helt fördomsfria när de pratar med publiken. Jag tror liksom det är fel väg att gå och kräva det av en MC, som det kallas.
Mm.
Att den ska ha någon form av verkshöjd och att den inte liksom får trampa snett. Jag ska kolla på Jonna. Vi låtsas att vi är på Big Ben. Messiah, skulle du kunna liksom lägga på någon så här... Ja, men lite så, här, så att man hör att vi är i någon så här stimmig ölschapp liksom, med lite publik och lite så att det stimmar och stojar, så att man hör.
Googla inte pleasure nu bara.
Nej, för fan, det ljudet vill jag aldrig mer höra. Ah, skitbra. John då får du är en kille, du kanske upp i Stockholm för en helg i somras, vill gå med grabbarna, kolla stand-up. Mm. Du har hört talas om den här nya, spännande, heta konstformen, stand-up comedy. Du har hört talas om namn som Adde Malmberg, Lenny Norman, Jan Bylund. Men det är bara VHS:en du har sett. Liksom farsans VHS, slängd i brunnen. Nu vill jag se det live. Är det kul?
Nu ska jag få uppleva det på riktigt då.
Ah, fy fan, okay, vad häftigt. Ja. Och då tänker jag att jag är då MC. Och Messiah, kan du vara den här spökrösten som påar kvällens konferensier, bla bla bla. Så gör jag entré här, får vi se.
Ja. Ni har hört honom på morgonen, ni har sett honom på kvällen. Mm. Här är han, min bästa vän, Jakob Jake the Snake Öqvist.
Hallå, Big Ben Comedy Club. Hur är läget? Nej. Det där duger inte. Vad fan, det låter som att vi är på Fonus. Nej, ni måste liksom... Hur är läget?
Bra!
Ja, okej, här sitter en kille längst fram.
Ja.
Lilla Beirut, som vi kallar det i stand-up-världen. Du sitter på Lilla Beirut, grabben.
Jaha, okej. Okay.
Lilla Beirut hamnar du på. Vad heter du?
Stefan.
Stefan. Stefan är ju då ett mansnamn med ursprung i det forngrekiska namnet Stefanos, som betyder då krönt, bekransad. Men inte i religiösa sammanhang, utan i samband med idrott och olika tävlingar i det förkristna Grekland.
Jaha.
Ja, ja. Det blir liksom inget, det är inte så kul.
Det är väldigt, väldigt informativt, men ja. Inte så kul, nej.
Nej, inte
namnet
roligt.
Namnet kom att bli vanligt i armeniska, namnet blir väldigt vanligt i kristen tradition efter den första kristne martyren, Sankt Stefan.
Har du har du mobilen?
Nej, det här är... Va?
Du har mobilen framför då, googla snabbt, Stefan.
Du googlar alltså, läser mitt namn.
Högt då.
Nej, vi skiter i namnet. Var kommer du från, Stefan?
Borås.
Är du från Borås? Borås är väl då en tätort i Västergötland, va? En centralort i Borås kommun. För detta Älvsborgs län. Borås är ju, för alltså er som inte vet, det är ju Sveriges femte det största tätort och den största orten i landskapet Västergötland. Ja,
nej,
73 600, va?
Det här är inte heller
jätteroligt.
Nej, det är mer informativt igen än kul.
Mer konferens än comedy.
Ja, men det är inget comedy gold, va? Och det är det som blir problemet då, om vi ska liksom kräva av konferensierare runt om på ståuppklubbar att det får bara vara liksom saker som till 100% stämmer med verkligheten. Förstår ni?
Mm, inga fördomar, ja just det, ja.
Nej, så nu ska jag ju visa då hur mycket roligare det skulle kunna bli om man då låter det vara en frodig, liksom mustig, inte tänka så mycket PK hit och PK dit, vad betyder saker? Nej. Låt konferensierna bara liksom, kolla min kille vad han heter, kolla var han kommer ifrån och bara se vart liksom världen leder honom, förstår ni? Så, men säga på mig igen då, ska vi säga.
Okej. Okay. Ni har sett honom på morgonen, ni har hört honom på kvällen. Det finns ingen som kan stoppa honom förutom polisen. Här är han, Jakob Jake the Snake Öqvist.
Det är bra på.
Ja, jag är faktiskt hallå! Nöjd med det.
Big Ben Comedy Club. Jake the Snake in the house. Mm. Nej.
Jag sa Jake. Nu har stämningen spridit sig.
Bra.
Wow.
Okej, här sitter... Oj, tjena. Där sitter, för bara kolla av lite här. Det kommer lite sköna komiker med så här. Hallberg står och stonkar ute i köket. Han är ledig. Och han, det, men innan det ska jag bara se lite vad vi har för folk här ikväll. Här, du, hej. Du sitter där. I rosa skjortan där.
Ja.
Hallå. Hej. Ja, tjena. Du, hej. Hej, vad hej. Heter du?
Stefan.
Stefan! Fy fan. Heter du Stefan?
Ja.
Ja, fy, oj. Du, vet du vad det betyder?
Nej.
Det stinkande slinkan. Så att du, stinkande är du en liten stinkande slinka, det, Stefan, va?
Rimmar. Är
det? Nej, stink. Det stinker de stinkande slinkan här. Känner du det? Luktar fitta här framme, fy fan.
Men gud, är det inte språk på den här klubben?
Hörrni, det blir liksom ro. Det blir liksom, man känner så här, fan, nu är det lite bubbligt här. Det här är lite spännande. Vad händer med stinkande slink? Var kommer du ifrån?
Borås.
Ooh, är du från Borås? Du gillar tacos, va?
Ja, det är väl okej.
Tacos är din grej.
Ja, det är väl okej.
Du kan inte glömma den där snurrfrinten från 2002, va? Helvete, hur kunde jag missa, tänker du när du vaknar på nätterna? Vad hände? Förstår du?
Anders Svensson där.
Ah!
Ja, han är från Borås.
Från Borås, aha. Ja, han är det som var lite, ja.
Alltså, förstår du? Du är sugen på... Ja, du, jag ser det. Stinkande slinkan här på första raden. Du är sugen på Anders Svensson, va?
Nej.
Ja, du vill se quesadillan rakt upp i din taco. Det, fy fan! Stefan! Homos!
Fy fan vad du... Bög, skämt.
Ja, jag kör lite... Att, ja. Ja, men jag tänker att så här, du vill... Han, du ser, när du ser Anders Svensson på TV, du tänker... Oh, vad skönt. Ah, ge mig guacamolen, fy fan. Ah, där, smaka på den. Åh, världslag. Borås.
Det är mer...
Ja, visst är det roligare?
Jag vet inte vad som händer, men det är mer... Det påminner mer om en vanlig stand-up-kväll, det gör det.
Ja, det är väl typ exakt.
Ja, faktiskt. Så att vilken av de här två föredrar du?
Ja, men jag tänker mig att vi ska våga lätta upp för ett lite mera mustigt samtal mellan scen och salong.
Verkligen. Ja, men jag tror att vi kan vara någonting på spåren här när man jagar lyckan. Alltså så länge man i alla fall kan försöka sätta ord på vad som är lycka. Det är väl det som är lite svårt. John Wilander Lambrell, JVL, vad är ditt förhållande till allt det där?
Jag läste nyligen här en undersökning som visar att då svenska ungdomar har aldrig varit så liksom olyckliga eller aldrig haft så dåligt självförtroende som nu. Jag vet inte hur länge de här mätningarna har gjorts heller, så det är väldigt svårt att jämföra med liksom 1800-talet när man alltså, åt gräs till middag och sånt där. Men, och då läste jag om ett läger som man har börjat anordna. Just nu deltar ungdomarna i ett läger för att stärka ungas självförtroende och självkänsla. Lägret genomförs i Vättra vid Vätterns norra strand. Och som arrangör står stiftelsen Våga vara dig själv. Arne Falkbäck är en av grundarna till stiftelsen. Och han säger då, vi har till exempel helt mobilfritt här så vi kan kunna prata med varandra och stärka varandra då. Och då tänkte jag, men vad fint att stärka ungdomars självkänsla och självförtroende. Och så där. Men sen så tittade jag på ett inslag då på Nyhetsmorgon. Och då tänker jag, man behöver kanske inte åka hela vägen till Vätterns norra strand, var det nu ligger, för att få bättre självförtroende. Jag tror bara man behöver titta till Björn Ranelid.
Ah, man skär ner de geografiska avstånden och går direkt till kärnan.
Ja, exakt. Precis, för han var med i en intervju då på Nyhetsmorgon om sin nya bok, Bill Nilssons sista vita skjorta.
Otroligt Ranelidsk titel.
Ja, rätt bra titel.
Bill Nilssons vita skjorta.
Bill Nilssons sista vita skjorta.
Han har haft flera, men nu är han nere vid sin sista.
Han har bara en kvar då.
Vad
har hänt med de andra skjortorna?
De har kemtvätten kanske.
Ja, just
och vem
det.
Är Bill Nilsson?
Och vem är Bill Nilsson?
Ja. Ja, känner man inte Bill Nilsson så är det ju en ganska otydlig titel.
Ja, det är lite kanske, men också lite kittlande. Man vill veta vem man är. Men vi kan lyssna på ett litet exempel här på Björn Ranelids självförtroende då.
Jag är alldeles för känd, alldeles för berömd, alldeles för älskad. Och det säger jag med glimt i det ögat, för att man måste kunna skoja lite. Jag tycker man ska kunna bjuda på skrattet. Jag bjuder på skrattet. Så jag blir varsam i min andning. Och min puls, jag kan få ner min vilopuls till 46-47. Jag tror Björn Borg hade 46 när han vann Wimbledon första gången. Jag hade ju aldrig trott jag kunde förnära min vilopuls till 46-47.
Otroligt. Han jämför sig här med Sveriges främsta tennisspelare genom alla tider. Och att han då var typ som Björn Borg eller till och med ännu bättre.
Ja, alltså Björn Borg när han vann Wimbledon. Ah, han har samma då vilopuls eller något konstigt.
Är det här nu?
Ja, men det är nu. Daniel har alltså samma vilopuls nu när han är över 70 som Björn Borg hade när han vann Wimbledon då.
När han var 20.
1976 eller något sådär.
Ja, exakt. Och då tänker man så här.
Otroligt. Det är starkt.
Otroligt.
Ja, men man vet så här. Men Björn Ranelid, han har bra självförtroende. Det vet man ju lite grann. Han har ju alltid varit lite så här. Men sen så avslöjas det något om hans nya bok. Som jag tror slår nästan allt och som gör alla läger vid Vättern, norra eller södra stranden, liksom helt onödiga. Man behöver bara liksom, om man bara kan få en promille av Björn Ranelids självförtroende här, så är man hemma. För ni vet hur det är på framsidan på böcker. Så kan det ibland finnas citat från typ någon annan författare eller från en recension eller sådär.
Ja, det kallas väl för ja, blurb.
Så. Ja, exakt. Ja. Och då tänker jag så här, Sigge Eklund kanske inte, han kanske inte har en blurb då från den här Kellner då på arbetet.
Klenell,
just nej. Det. Och nej, så det är ju, men om någon har skrivit något positivt så brukar man ju, ja men det kan ju vara bra, någon annan har gått i god för boken då så här. Vi kan ju lyssna lite hur det kan låta då.
Bill Nilssons sista vita skjorta heter din senaste roman och någon har skrivit så här om den. Läs romanen Bill Nilssons sista vita skjorta och jag lovar er att ni inte blir besvikna, ty det är ett litterärt mästerverk. Vem har skrivit det här?
Ja, då tänkte jag Jakob och Messiah, jag ger er tre alternativ. Vem har skrivit det här då på framsidan på Björn Ranelids bok? Är det ett, Dagens Nyheters litteraturrecensent Jonas Tente? Är det två, SVT-programmet Babels programledare Jessica Gedin?
Ja, det är också fint såklart.
Ja. Eller är det tre, Björn Ranelid?
Nej, det är väl... Messiah pratar om att det är ofint att ge igen på recensenten, men man ska väl inte recensera sin egen bok.
Jag skulle säga att det är ännu mer ofint, ja. Ja,
ja det är Jessica Gedin såklart.
Vad tror du om Messiah?
Nej, jag tror inte Babel går just nu, så jag tror det är så att det inte.
Då lyssnar vi på svaret.
Vem har skrivit det här?
Det har jag skrivit.
Kände du att du behövde en egen recension?
Nej, men det är skrivet i all ödmjukhet.
Ja.
I all ödmjukhet.
Ja, det är ändå, ja, men det är ändå ganska starkt då. Han kallar det då för ett litterärt mästerverk då i recensionen av sig själv, om sig själv då.
Ja, om det här är då hans recension i all ödmjukhet vill man nästan inte läsa den icke-ödmjuka recensionen av sig själv. För, alltså.
Nej, exakt. Och man undrar ju då,
det är bra att han är ödmjuk när han recenserar sig själv.
Ja, och man undrar ju då, är det något specifikt som gör det till ett mästerverk? Alltså hur kan han vara så säker på det? Ja. Det måste ju vara någonting liksom specifikt då som gör
en liten detalj.
Ja, eller liksom så här, kanske en grej som det här har verkligen satsat på då. Eller är det kanske mer än en sak?
Men du kände alltså att när du var klar med den här romanen att det var ett litterärt mästerverk?
Ja, det är ett litterärt mästerverk.
På vilket sätt är det?
Språket, innehållet, flödet, det filmiska, kronologin, själva anslaget och framförallt min stil. Och mitt språk.
Ja, om ni märker det så han sa språket två gånger där.
Är det sant?
Han började med det och sen avslutade med det.
Men kanske är så bra att man måste nämna det två gånger.
Ja.
Det är hamra in.
Det är som Paradise Hotel-deltagarna som är sociala, sköna och sociala. Som är så sociala
ja.
Att det måste nämnas två gånger.
Det är så spännande här också. För det som händer här nu i Nyhetsmorgon, det är alltså att Björn Ranelid recenserar recensionen av sig själv i sin egen bok. I ett inslag om hans bok. I en intervju med Björn Ranelid.
Det är otroligt.
Ja, och så jag tänker liksom så här, mitt förslag är att ta Björn Ranelid till Vätterns norra strand. Där kan han göra underverk med våra ungdomars självförtroende.
Ja, men det blev ju ett avsnitt ändå. Jag var rädd i början att vi bara skulle sitta och prata om rumpor som visades. Men det blev ju så mycket mer än så. Vi har funnit lyckan.
Vad heter det där kontot nu igen?
Ja, jag kan skicka en länk till det sen, John. Vi har ju någonstans funnit lyckan. Vi har varit på ståuppklubb och fått höra rafflande, dynamiskt publiksnack. Och så har vi hjälpt Sveriges ungdomar att få tillbaka sitt självförtroende. Vilken fredag, va?
Härligt.
Ja, vi har stått upp för det fria ordet också.
Ja, verkligen. Verkligen, det har vi försökt göra. Och det gör vi ju alltid här på Freak
Varje
Show.
Varje fredag.
Vi har tre ledord här på Freak Show. Happy, loyalty, heart. Glädje, lojalitet, hjärta. Kärlek.
Det kan inte vara happy, loyalty, happy.
Ja, det borde det kanske vara också. Ja,
vi får jobba på det. Ja, vi jobbar vidare.
Vi jobbar på det. Hej, hej.
Hej då.
Ha det bra. Ciao.